Tack, lovsångsteamet. Björn, du är en riktig pedagog. Så skönt att se att du inte avbryter för att titta vilken som ska vi sjunga nu. Och noter, ibland tycker jag att när de vissa står och sjunger, åh, vilken ska vi ta nu? Det är pedagogiskt att flöda, som någon säger, eller hur? Så man hinner sjunka lite i Guds närvaro. Ja, kära ni, det där med lovsång och tillbedjan, det... Ja, vet ni vilka möten jag gillar mest när jag ska predika någonstans? Det är när lovsången är så bra att jag inte bör predika. Det är säkert. Underbart. Men tyvärr har man inte varit med om sånt väldigt mycket, men några gånger hade man varit med. Minns en gång där i kyrkan, eller i församlingen där jag jobbade. Det är som att himmelen öppnades. Och så tittar lovsångsteamet på mig. Nu är det din tur. Vems tur? Det är ingens tur här. Det är Guds ande som ska leda. Och det är Herrens ande som ska få plats. Och det kommer. När vi sparar pengar på papper. Vet ni hur? Vi slipper trycka programmet. Men det kommer i sin tid allt. Okej, Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du har lämnat oss åt oss ett testamente som är fantastiskt. Båda delar är fantastiska. Så tackar vi dig, Herre, att du har inte lämnat det åt vår egen visdom och förmåga att liksom spekulera ut eller förstå vad som står där, utan du sände oss din helige ande, läraren, hjälparen. Tack att du genom din ande kan öppna våra ögon så att vi ser vad som står där. Och tack, Herre, för alla underbara gåvor i din kropp och i ditt rike, för lärarna och profeterna och herdar och apostlar och evangelister, och tack att många andra har fått gåvor från dig, så att vi inte behöver öppna där boken och undra vad i hela världen är det här, utan att det finns ett sätt att förstå när du kommer med ditt ljus över de här bokstäver. Och jag ber, Herre, att något av ditt ljus eller någonting av det som finns i den texten som vi ska gå in i, att det ska hjälpa oss och det ska bygga upp oss och styrka oss och ge oss ännu djupare och bredare och bättre förståelse av den tid vi lever i och vad vi borde göra, precis som ditt ord säger. Herre, vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Okej, nu äntligen går vi till det som är själva texten, och det är Andra Moseboken. Andra Moseboken, och vi ska titta lite grann vad som finns här. Kapitel 1. Och bara kort innan jag går in i själva texten, att jag menar bara berätta första 15 verser i första kapitel. Ja, det är så här att Josef har nu dött, och hela den här generationen, alla hans bröder har dött, och hela den generationen har hunnit gå, så att säga. Nu kommer en annan generation, och det är märkligt där med generationsskifte, så att säga. Men jag är så pass gammal så att jag minns. Jag har jobbat i lite olika samfund i vårt land här, både i baptist och pingst och lite annat. Och jag minns kanske speciellt de här gamla pingstpredikanterna, som några av er som har varit i den rörelsen minns. Bosse Hörnberg och många andra. Jag nämner en bara, men det är många fler där. Och det är på något sätt lite tråkigt att vi inte gör lite fest för dem innan de går. Jag har alltid haft den längtan efter att samla lite oss yngre och samla de här äldre och göra en middag för dem. Och de som ännu lever när vi är här kvar. Och bara hedra dem. Jobbat mycket med Kjell Sjöberg, rest med honom och kanske varit i djupaste gemenskap just med honom på. Och upplevde där fantastiska välsignelse att ha en fader, andlig fader som kan både uppmuntra och tillrättavisa. Och jag minns några tillfällen när Kjell med ett väldigt mjukt faderligt sätt tillrättavisade mig, men inte så där du hade där. Bara som en pappa gör. Som en pappa gör. Det gjorde jag inte alltid så, trots att jag var pappa och är pappa. Men i alla fall, så nu är vi i den situationen att Josef dör. Det kommer en ny fara och står det i vers 8 där. En ny kung i Egypten. Och det står skrivet om att den här kungen kände inte till Josef. Det är ganska märkligt påstående. Ja, men Josef var inte någon liten liksom sekreterare någonstans i någon liten kabinett eller något, utan det var en man som Gud använde för att förvandla hela världssituationen på den tiden. Han räddade faktiskt hela dåvarande värld i den där hungersnöden och krisen. Och att glömma en sån man och säga, men jag vet inte vem han är. Okej, han har inte träffat honom fysiskt, men han måste ha hört om honom. Och det är märkligt vad som sker där nu. Ursäkta mig, jag ska bara se om jag inte behöver de där tredje glasögonen. Då är det någonting väldigt märkligt som sker. Liksom. Det står skrivet att, om vi läser vidare, det står skrivet så här i vers 9 där. Han sa till sitt folk, se Israels barns folk har blivit för stort och mäktigt för oss. Och då säger han, låt oss nu gå klokt tillväga med dem. Och annars kanske de förökar sig ännu mer. Och om det blir krig kan de gå samman med våra fiender, föra krig mot oss och, lyssna på sista delen, och sedan ge sig av från landet. Okej, Bibeln går inte i några väldiga detaljer här med det där hur pass mycket kände egyptierna till allt vad Gud har sagt till Abraham. Om att han ska bli stort folk och en dag ska de gå ut ur ett land som har förslavat dem. Men jag är väldigt svårt att tro att de inte visste något om det. Jag menar, Israels barn, på grund av att det var 400 år, troligtvis pratade mindre om det. Inte pratar vi om han Anskar, eller vad heter inte den här Anskar, utan han som förde kristendomen till Sverige. Inte pratar vi så mycket om honom. Då nämns han. Men vi vet inget om honom, hur han var som människa och så. Men det här var en mäktig händelse. Och då ser det här farao. De har blivit stort folk och de har blivit mäktiga. Jag måste säga, nu går jag i min fattiga fantasi och tänker. På vilket sätt kunde de på den tiden kanske var 600-700 000 män. Och alla i stort sett var slavar. Eller de flesta. På vilket sätt har de blivit mäktiga? Liksom, hur blir slavar mäktiga? Och sen säger han att de kanske en dag kommer att lämna landet. Kom ihåg vad vi började med. Vem äger människa? Där faraon ville ha dem kvar. För de skulle bygga Ramses städer och den där. Och så står det skrivet att där nya kungen började plåga dem med hårt arbete. Och låt mig få säga så här nu. Under tiden som Josef levde så fick det judiska folket en väldigt hög status i Egypten, tror jag faktiskt. De var respekterade. Gud gav dem möjlighet att bo i den bästa delen av Egypten. Och på grund av Josef så respekterades de väldigt mycket. Det var flera av hans bröder som var i olika positioner i egyptiska riket. Va? Sen dör Josef och sen vänder det. Det är lite grann, kan man likna med vår tid. Ja, när jag kom till Sverige 1975, som jag redan sa, då var Jesus respekterad. Och jag menar, kristna var mer respekterade då än idag, som jag förstår. Och det var ändå någonting när man nämnde kristna. Det var ändå någonting som folk hade lite respekt för. Sen kan politiska kungar bytas, komma och gå. Sen kommer någon som inte har alls någon respekt för det där. Och det ser vi idag i vårt land. Vem frågar oss överhuvudtaget om någonting? Sen är det så, bara nämna det här är kanske lite tröstande. Gud är alltid det sista alternativet i världsbusiness, i affärer, världsaffärer. Alltid. Daniel var chefen över alla tänkare och över alla spågubbar och spå de där män. När Belsasar, kungen efter Nebukadnessar, när han kom och det var de där, ni vet, skriften på väggen, bjöd de Daniel som första alternativet att tolka? Nej. Han Belsasar, han struntade i Daniel. Han bjöd alla andra. Först när de inte kunde, så säger hans mamma: du, ta det lugnt, det finns en man som kan hjälpa er. Och ni vet vad? Det här måste vi hålla inom oss, så att säga. Vi är aldrig det första alternativet i världsproblematiken som lösare. Aldrig. Det är bara så. I världsrike, i världsekonomi, då menar inte jag bara pengars ekonomi, utan i världspolitiska ekonomi, så bjuder man inte de kristna profeter först. Det finns orsak varför. En av huvudorsaker, ja, det finns två orsaker, jag ska nämna först den där logiska. Därför att vi är inte av denna värld, så kallar inte oss denna värld att vara del av lösningen. Det är logiskt. Så som vi inte skulle kalla heller dem från världen. Låt oss vara ärliga. Liksom. Sen finns en annan orsak som är viktigare. Det är att Gud måste gå den vägen. Därför att Gud griper aldrig in innan det mänskliga kommer till sitt slut. Han väntar tills alla mänskliga resurser har blivit prövade, har blivit tillämpade. Och när de visar sig otillräckliga, då säger Gud: nu är det min tur. För de har inte mer, vem ska de vända sig till mera? De har åkallat alla gudar och alla andar och jag vet inte vad. Vi går in i likadan situation. Det kommer, vi går djupare och djupare i det. Ni vet, världen går igenom där. Tror ni att Bryssel ska bjuda, jag höll på att säga, vad heter vår broder Rune? Månsson, ni som känner honom. Tror ni att de ska bjuda honom först där att lösa problemet? Det vore bra om de gjorde det. För han kan höra Gud verkligen och många andra, va? Men nej, det gör de inte. Så Gud väntar. Så nu går vi in i en situation där de får en behandling som är annorlunda än när Josef levde. Va? Och det står skrivet där i vers 14. De gjorde livet så svårt. Eller vänta, jag ska läsa vers innan. Vers 12 och 13. Ja. Men ju mer man plågade dem, desto mer förökade de sig och desto mer spred de ut sig, så att man kände fruktan för Israels barn. Ja, du, Eleni, det här är märklig vers verkligen. Jag sa redan, hur kunde dåtidens största armé och mäktigaste nation känna fruktan för några hundratusen slavar? De har ingen vapen. Inga vapen. De har ingen struktur som är organiserad så att de har någon, att de är någon faktor att påverka samhället. De är helt enkelt slavar. Ingen rättighet, ingen röst, rättighet eller något annat. Vad är det som gör att de börjar frukta Israel? Okej. Okay. Jag tror att det är följande. Vi talade om det här när Guds tid kommer. För att Gud ska förverkliga sina planer. Då sker det någonting. Det sker någonting i den andliga atmosfären. Och det är det som sker, tror jag. Det är att djävulen själv som vet lite grann om Guds ord. Och ibland mer än många kristna. Han vet vad som är på gång i Guds kalender. Och då blir det en andlig atmosfär av fruktan som kommer över Egypten och världen där runt omkring. Precis som det kommer i vår tid. Nu vet jag inte om jag ska säga det här, men det här är min personliga upplevelse. När det här pandemin började, jag minns dagen när det annonserades de här restriktionerna i Sverige. Tack och lov att vi aldrig kom under sådana restriktioner som de i Australien och Italien och Kanada och allt. Vi var fria faktiskt. Men jag minns när det ändå annonserades att det kommer något. Jag gick en dag ut på altanen där vi bodde då. Det var en lördag. Och det är tyst på lördagarna vanligtvis. Men det är något som var så annorlunda tyckte jag. Så jag tänkte för mig själv. Vad är egentligen annorlunda? Vi går vart vi vill. Vi handlar, vi sitter på restauranger. Därefter kom lite mer restriktion. Vad är det som är annorlunda? Och då blev det som att det är någon blöt filt som slängdes över hela landet. Eller som bara kastades över hela landet. Och någon ologisk fruktan började gripa människor. Ni vet att allt som sker i det fysiska föregås i det andliga. Daniel ser när det där kommer, den där Gabriel kommer till honom och säger: den stunden du började be så började kriget i andevärlden. Och nu har Mikael kommit för att hjälpa till. Och vi, det är kanske lika bra att vi inte ser dessa strider. Men vi kan känna av dem. Och hör mig nu vad jag säger. Jag är övertygad att den tredje högtiden som heter Löfhyddohögtiden är på väg att uppfyllas. För att jag läste här häromdagen på flyget egentligen. Jag lyssnade på Göran Larsson, många av er vet vem det är. Han som bodde i Jerusalem i 30 år. Och han var där och undervisade, så han talade om det här gammaltestamentliga högtider och nytestamentlig uppfyllelse av dem. Och då frågade jag honom: men du, påsken och pingsten är uppfyllda. Vad hände med Löfhyddohögtiden? Den var strax efter de här. Påsken var 50 dagar efter det kommer pingsten. Exakt som gamla testamentet. I sjunde månaden skulle också Löfhyddohögtiden uppfyllas. Var är uppfyllelsen av den? Och då säger han: oj. Det var en fråga. Ja, det var en fråga. Och då säger han, jo men det finns där i på förklaringsberget. Jag sa, men det är bara typologisk. Det är bara en typ. Och det är det här som profetiska orden har. Profetiskt ord har sin uppfyllelse. Men profetiska ord kan ha sina typologiska uppfyllelse. Som betyder att det är typ av det där som ska komma. Men det är inte det. Okej. Okay. Och då när jag satt på flyget så jag köpte en bok av honom. Och jag sa, pratade med Markus om det. Och så öppnar jag bara bläddrar och så ser jag en intressant sida. Och där står det skrivet: varför har kyrkan då, efter liksom allt detta som händer, Varför har kyrkan inkluderat bara två högtider i kyrkans årskalender? Varför bara påsk och pingst? Var är lövhyddohögtiden? Firar vi lövhyddohögtiden? Nej. Varför? Därför den är ju inte uppfylld ännu. Påsken är uppfylld, pingsten är uppfylld. Så det här högtiden väntar på sin uppfyllelse. Och för att förstå då när det kan uppfyllas, så måste man förstå dess karaktär. Och jag nämnde, tror jag redan, att på lövhyddohögtiden i Gamla testamentet offrade man 70 tjurar. En tjur för varje av Jakobs barn, som egentligen dessa 70 av Jakobs barn som kom till Egypten, de är egentligen avantgarda eller representant för hela mänskligheten. Så när man offrar 70 tjurar, då egentligen det som man gör, det att man och tjurarna offrades för försonings skull, då är det en bild på global försoning mellan nationer. Det är det som väntar vår värld. Och vi är på väg in i det. Och det kommer inte att ske, som vi sa, kanske om 2-3 år. Men det kommer att ske. Och det är därför jag tror att det kommer sån oroande världen. Och vad försökte man under de här 3 åren när pandemin var, om inte att demonstrera människans makt och ägandet av andra människor? Är jag för dramatisk? Ja, men det var tillräckligt. Titta bara på nyheter. I Australien slog de folk som att de hade inget värde. I Kanada samma sak. Vi får tacka Gud att vi inte behandlades på samma sätt. Okej, så varje gång när en del av Guds plan börjar träda i sin uppfyllelse, så blir det oro i det andliga. Och det uttrycks i det fysiska. Och vi kommer att vara mer och mer om det. Inget kul, men det kommer att bli så. Okej, så annars finns det ingen förklaring varför skulle farao med den mäktiga armén bli rädd för det där handfull antal slavar. Men det är inte slavar som var farliga för honom. Det var Guds plan som var farlig. Nu kom det tid att exodus ska ske. Så kom ihåg nu. I den stunden när de började bli rädda, så skulle det dröja 80 år till innan uttåget skulle ske. Ja, men kära Gud, måste vi vara gravida med dina löften och måste vi leva i födslovånder i 80 år? Ja, så är det. För att Gud vet varför det går så. Så, nu när det sker så står det skrivet så här vidare, att vi går vidare i texten. Och farao befaller då, nu är vi i vers 15 där. Talade med de här som förlöste hebreiska kvinnor, de barnmorskor, och sa till dem att när ni ser det pojke, så döda honom, men flickan ska ni lämna i livet. Så abortera. Jag predikade för många år sedan. Det var, vi hade ett bönemöte i Citykyrkan i Stockholm. Och mitt i mötet så ser jag bara, inte någon vision, men jag ser vad som sker i församlingar. Och så jag upplever bara att liksom Guds tilltal som sa så här. Det är de två andemakter som råder i världen, de har börjat smyga in sig i Guds församling. Och det är aborten och mercy killing, vad heter det? Va? Ja, dödshjälpen. Och det är samma makter som för alltid fungerar i världen. Abort är inget nytt. Det här är abort. Abortera pojkar när de är på gång. Och mercy, eller dödshjälpen, kommer när man tycker att en levande varelse, döden är nära, den kan inte ändå göra någonting. Låt oss förkorta hans lidande. Vad gjorde vi? Eller vad gör vi ibland i kristna kretsar? När Gud börjar en förnyelse, vad gör gamla kretsar, gamla kyrkor? De vill abortera det där initiativet. Det passar inte oss. Barnet är inte fullkomligt. Skriker för mycket. Vad händer? Vad gör nya kretsar eller ny förnyelserörelsen? Titta på det där. De är så döda så det är bättre att de inte finns. Så de talar död om de gamla församlingar. Tänk att vi är så dumma rent ut sagt. Och att vi inte har någon andlig urskiljning. Okej. Så nu kommer det till det. Det står skrivet här någonting väldigt intressant i vers... de är så små bokstäver på verserna. Ja, barnmorskorna, eller då kallade han dem, och barnmorskorna svarade farao när de inte gjorde vad han sa. De svarade farao, det vers 19 tror jag. Barnmorskorna svarade farao, eller 20. Hebreiska kvinnor är inte som egyptiska, de är livskraftiga, de har fött innan barnmorskan kommer till dem. Nu går jag vers för vers, så ring hem om ni har sagt att ni ska vara klockan 8 hemma. Så. Det är attack mot Guds plan. Och nu ska vi titta på vilken typ av människor behöver Gud. Och vilken typ av troende använder Gud i såna genombrottstider? Det är Exodus som är på gång, uttåg. Gud måste nu rädda det här folket som han har lovat att ta till löfteslandet. För farao vill döda dem. Så den första typen av människor som Gud behöver, det är barnmorskor. Vi talar om att födslovåndor, det siktar på förlossning. Livet ska födas. Och det behövs barnmorskor, tack och lov. Vi hade en granne som var barnmorska, en riktig syster som var den där kvinnan tålde inte vad som helst. Hon var så för livet så det var nästan skrämmande. Eller hur, frun? Och barnmorskor är de typer som det där arbetet tror jag är en kallelse faktiskt. Sen tyvärr kan djävulen sätta i det jobbet också sina barnmorskor som kväver och dödar, och det har hänt många gånger. Men när Guds initiativ ska skyddas och föras vidare så måste det finnas kristna som har barnmorskehjärtat. Det vill säga, man måste vara en typ av person som älskar livet. Som älskar Guds liv. Som älskar Guds liv i Guds tjänsten. Det är omöjligt, låt mig få säga, nu får det vara sista predikan för mig här. Men jag tänker inte hålla tyst, som en broder säger till mig. Vi brukar säga... På Balkan när någon vågar säga saker så säger man har inget hår på tungan. Och då säger han, Christer, en god vän till mig. Ja, du hade inget hår på tungan idag. Låt mig få säga det här nu. Jag har jobbat i nästan 50 år i ganska många kretsar. Både här och i Amerika och i Jugoslavien. Och varit lite tillräckligt att se. Enligt det här ordet som jag förstår så kan ingen ledare vara en biblisk ledare och herde utan att ha barnmorska hjärtat. Omöjligt. Du måste vara som en ledare eller en herde, en människa som har ett hjärta som längtar efter att Guds liv ska förlösas. Om du är ett systemets ledare, då vakar du mer om att det blir trevligt än att det blir Guds liv som kommer och vänder upp och ner på saker. Vänner, jag talar inte om någon karismatisk cirkus. Jag talar om att ha ett hjärta som känner igen den heliga andens rörelse och det som vi sa. Och även om det är min tur, även om det är 11:45 och gudstjänsten ska vara slut 12 och lovsången är stark, så lägger jag ner min rättighet att predika och låter Guds liv och Guds ande göra vad den vill göra. Amen. Tack att du var här. Trevligt att lära känna dig. Vi ses i himmelen. Men det här är viktiga saker. Jag har jobbat med människor, hör mig. Jag har jobbat med människor som inte hade en aning. De var heltidspastorer. Som inte hade en aning vad det är att den heliga ande kan leda en gudstjänst. Med människor som inte visste att bönen är del av deras arbetsbeskrivning. Hallå? Herre Gud, vi har, och jag hörde här och där i landet att pastorer som är anställda heltid, de kommer knappast på bönemötena. Men var i hela friden ska du komma, inte till dit där man ber? Men de har inte barnmorska hjärta. De gör det som vilket jobb som helst. För de är ingen skillnad att jobba på Lidl än i en församling. Hej. Okej. Det ena barnmorska som heter Sifra, hennes namn betyder den underbara, hederliga, ärliga. Den underbara, hederliga och ärliga. Den andra har namnet, hon som heter Pua. Hennes namn betyder han var skingrad i smärta som en kvinna är i födslovåndor. Vem ska vara skingrad? Farao. Födslovåndor kommer. Okej, okay. Så låt mig få bara nämna en vers i Galaterbrevet 4:19. Paulus säger, när han skriver till Galaterna, han säger: mina barn som jag måste på nytt föda. Varför? Vet ni varför? Därför de började i anden. Och sen slang de in i lagiskhet. Det är märkligt där. Det är vanligtvis när väckelserörelserna börjar bli stora och starka. Då börjar de etablera sig. Och då kommer massa regler. I vissa får du inte ha slips på dig. I vissa andra får du inte komma utan slips. Och du måste bete dig si och så. Och du får inte det och det och du får... Och det blir allt lagiskhet. Och när lagiskheten kommer in, då backar anden. Okej. Okay. Så det behövs människor som är ledare som var barnmorska hjärta. Vad säger de till faraon när han säger, varför gör ni så? De ser barnmorskorna, vilken visdom. De säger, ja men vet du vad? De där judiska kvinnor, de är livskraftiga. Jag älskar det här uttrycket. De är livskraftiga, så innan vi hinner, de har redan fött. Gud behöver livskraftiga människor, inte bara kvinnor utan troende. Troende som blir befruktade med den helige ande och de behåller befruktningen. De ger inte upp. Och det här att vara livskraftig, det är intressant för att ni som har fött, ni vet hur det är. Jag minns, jag nästan svimmade vid födelsen av en av våra barn. Sojla var så kraftlös så det var ingen, jag tänkte hur ska det komma ut? Och just då när man är kraftlös så kommer någonting som jag tror inte medicinen förklarat ännu vad det är, eller kanske, och det kommer bara en kraft som bara ut med dig. Och de här livskraftiga människor, det är alltid roligt att höra människor som på ett oforcerande sätt uttrycker sin tro på att Guds liv kommer att gå vidare. Okej. Okay. Och vet ni vad? Det är ofta jag hör såna röster. Det är faktiskt äldre kvinnor när de ber. Det är på något sätt som att ni har fått en gåva att veta vad de här födslovåndor är. Sa redan. Om det inte var upp till Sara och inte upp till Rebecka, så skulle hela messianska linjen förstöras. Det var de som urskilde. Även att Sara gjorde fel i början. Okej, vi går vidare. Det står skrivet att Gud välsignade dem. Och det där att vara livskraftig, det är det som står i första Johannes brevet där i kapitel 5. Att större han som är i oss och säd, Guds säd är starkare än andra säden. Kom ihåg den här i Mordokajs bok, när den där onde Haman ville hänga Mordokaj. Och när det började vända och han kommer hem, Haman, och ser vad som börjat ske, då ser hans hustru och hans vänner: om denna Mordokaj är en jude av judisk börd, så har du ingen chans mot honom. Intressant. Djävulen har under 3000 år ännu inte lyckats förstöra detta folk. Och kommer aldrig att lyckas att förstöra dem. Aldrig. Det är Gud som har gått i förbund med dem. Oberoende vad de går. Genom gaskammare och alla sina egna misstag och avfällighet och allt. Så är de ett säd som han har planterat i dem. Okej, så de är livskraftiga och det är sådana Gud behöver. Så går vi vidare. När han såg detta, att det sker så befaller farao att alla nyfödda grabbar ska dödas. Något nytt? Nej. Vad gjorde kommunismen? Förföljde och dödade kristna. Kina, Sovjet, alla kommunistiska länder. Saken är att bara kanske samma död görs i andra delar av världen, bara med vita handskar på händer. Lite annorlunda stilar. Men det är när man inte har kontroll över det som Gud gör, då tar man till den sista metoden, och det är fysiskt dödande av troende. Okej, nu har han beställt det, eller bestämde, och alla ska kastas i Nilen. Och nu går vi till kapitel 2. Nu ser ni situationen. Det är precis vad Matteus 24, första 8 verser säger. Förföljelse, de ska döda er och så vidare och så vidare. Nu går vi till kapitel 2. Mitt i den här kaotiska, hotfulla situationen så är det en man från Levistam som tar till sig en kvinna från Levistam, och hon blir gravid. Och hon föder en son. Kan jag fråga er nu? Hur många ungdomar, ni som är äldre, kanske egna barn eller kanske några som ni känner, har inte ni hört som ser idag, ska man verkligen ha barn? Kolla hur det ser ut. Vad ska vi föda barnen till? Fruktansvärd situation. Men Guds kärlek kan faktiskt befrukta oss med längtan efter att föda barn. Inte bara fysiskt, utan även andliga barn, så att säga. Och de föder ett barn och ger honom namnet Mose. Det vet ni. Men vi ska titta först hur han fick namnet senare. Hon blev havande och födde en son. Det är vers 2. Hon såg att det var ett väl vackert barn och höll honom gömd i 3 månader. Nu går jag steg för steg hur jag tror att Gud jobbar i såna här förlossningstider. När hon födde där barnet så gömde hon honom i 3 månader. Klart. Visste farao att hon har ett barn, så är han död. Så det finns en period i Guds verk. När han har befruktat oss och vi med hans nåd livskraftiga har behållit befruktning och fött någonting, så är det ibland så att vi behöver inte gå på en gång ut och annonsera: nu har jag fått ett barn. Utan vi kan, inte bara att vi kan, vi måste i vissa tider bära det inom oss. Jag har varit gravid med vissa saker i 40 år. Så det barnet som kommer födas kommer ha både hår och skägg och allt, om det blir han. Fruktansvärt, va? Men det fanns saker i mitt liv som, och det finns fortfarande, som Gud profetiskt talade både till mig och till min fru, som vi är inte ännu där. Och jag håller det inom mig. Om det var från Gud, det kommer en tid när det ska födas. Men jag bör inte annonsera det överallt. Och här har vi problem ibland. Jag mötte häromdagen en person som sa till mig: jag vill inte att du ska tala om det här, För att jag har lärt mig att jag har förstört många Guds initiativ genom att i förväg snacka om det för mycket. Och jag är också sån. Jag gillar att berätta det ena och det andra som jag kanske inte skulle berätta. Vår son, en av dem, sa till mig en gång: vet du vad, farsan, du kommer inte få någon pris i himmelen. Du har redan berättat allt här på jorden vad Gud har gjort. Kära Gud då. Så kommer jag upp, så kommer jag säga: herre, jag är den som inte ska ha något. Så ser min son. Okej, så man behöver behålla det inom sig. Tänk på det när Maria blir gravid och Elisabet blir gravida. De behöll det där. Maria gick inte i Jerusalem: hoho, titta. Men hon gick till Elisabet och de två umgicks under en tid. När du är gravid med en vision som du tror är från Gud, innan du skriver om detta i Trons värld eller i Världen idag, eller berättar på Himlen TV 7, så fråga Gud om du inte ska behålla det inom dig. Om du tycker det är jobbigt att bära dig själv, så leta efter Elisabet. Leta efter någon annan som du vet kan förstå vad du går igenom. För många gånger tänker man: de kommer tro att jag är tokig. Klart Elisabet, du är tokig. Du är 90 år eller hur mycket var hon? Och du kommer här och säger att du är gravid. Vad är det med dig? Kära Gud, tänk att vi också lever i en andlig miljö idag, där om någon som är 20 år gammal kommer och säger: Gud gav mig en vision, halleluja, och vad underbart. Sen kommer någon som är 94 år och säger: hörni, och han säger inte så där, han säger: vet ni vad, församlingen, jag tror att Gud gav mig en vision. Ja, men kära Kalle eller Sigvard eller vad du heter, det är bra, du är 94, du kanske har drömt något. Men dela det med någon och behåll det tills tiden är inne. För att det kommer nästa steg. Och det är eller låt mig få nämna där med Uppenbarelseboken 10:4. Det är det som jag tror är uppfyllelse av löfte. När Johannes får se. Ni vet, det finns en sak som Johannes fick inte skriva ner. Om han fick skriva ner det, så skulle vi veta vad det handlar om. Ja, det handlade om löfte högtiden. För att när han hörde dessa röster av åskan, och han var på väg att skriva, då säger Herren till honom: skriv inte där. Och varför gör Gud så? Jo, därför är det inte tid för det. Precis som israeliterna frågade: är det nu dags att du ska upprätta riket? Han säger: det är inte er grej. Ni har en annan uppgift innan det sker. Så ibland måste vi hålla det inom oss. Och i sin tid uppenbarar Gud det, som Amos ser det i kapitel 3:8. Gud gör ingenting utan att uppenbara det för sina profeter. Okej. Då nästa steget. När hon, efter att gömt honom i 3 månader. Men när hon inte kunde gömma honom längre, tog hon en korg av papyrus. Hon strök på bäck och kärra och så vidare. Och lade barnet i korgen och satte den i vassen vid Nilens strand. Oj, oj, oj. Då kommer den stunden när du inte kan hålla det mer inom dig. Det måste bli 2 saker sker när hon gör det. Det ena är att hon inte kan gömma grabben mer. Den gråter. Grannarna hör. Hur många spioner som helst fara oss där runt omkring. Hon måste nu ta det här som är Guds initiativ och lägga ut det i Guds händer. Är det du? Har jag fött något som du befruktade mig med? Om jag på enkelt sätt nu uttrycker mig, så säger hon: varsågod och ta hand om det. Inte visste hon vad det kommer bli av honom. Hon lägger det bara ut inför Gud. Får jag fråga nu? Nu skulle vi behöva stanna vid varje av dessa punkter och be för varandra. Så här sitter barnmorskor, här sitter folk, ni sitter här som har hjärtat för att Guds liv ska födas. Om jag frågar, lyft upp din hand, så blir det några, jag är övertygad om det. Sen finns de livskraftiga, ni som har blivit befruktade, och ni bär det inom er i åratal, kanske decennier. Och av någon konstig anledning har ni inte ännu gett upp på att tro att detta kommer att ske. Och sen kommer vi till det här, när man måste helt enkelt lämna det helt och hållet i Guds händer. Och det som är intressant, det är att hon gör en korg och gör det i ordning. Och ordet för där korgen är exakt samma ord som för Noas ark. Lilla Noas ark. Men det spelar inte roll hur stor båten är. Det som är viktigt, det är vad är i båten. Och lika mycket som det var i Noas ark var massa liv, så är det ett liv i denna lilla korg här. Och vad gör hon? Hon lägger det i Nilen, ibland vass och allt detta. Och krokodiler säger, det här är riktigt fint kött. Det är inte garanti att det där korgen ska överleva 2 minuter där. Men någon gång måste man våga och lämna allt detta i Guds händer. Så då går vi vidare här. Det är intressant det här, för att det där att gömma honom. För ni vet att Jesus befallde sina lärjungar många gånger att inte berätta om det vad de har hört och sett. Berätta inte det. Tyvärr så är det att många bland Guds folk finns som genom att berätta saker som kanske inte ens deras egen upplevelse uppenbaras. De skapar ett visst rykte om sig själv genom att berätta det. Jag har varit med Billy Graham och jag ser det här bara Herren till ära. Och jag har sagt det många gånger själv att jag var med den och den och den. För att folk tänker, åh, kära Gud. Som det finns guilty by association, skyldig på grund av det att du umgås med någon, så kan det bli ärad på grund av det att du umgås med någon. Hjälp oss Gud, mig först. Okej, så går vi vidare. När hon lade ut honom där, så då var allt i Guds händer. Det var allt i Guds händer. Hon överlevde allt i Guds händer. Vad är det som sker vidare? Och i nästa vers, då står det skrivet så här. I vers 4. Hans syster, det vill säga barnens syster, ställde sig på avstånd för att se hur det skulle gå med honom. Det är också en fas av det här, av de här födslovåndor. När du ser att Gud initierar någonting någonstans, så om du är förebedjare, och jag tror det finns många, och du känner igen Guds initiativ, så är det många gånger som Gud behöver människor som står på avstånd och ber för det. De är verkligen förebedjare för det som de känner igen som Guds initiativ. Jag har inte varit medveten om detta när jag var ung kristen. När någon sa, jag ber för dig. Så här, det går ändå bra, tänkte jag. Det. Idag, när någon säger till mig, jag ber för dig. Jag bara säger, gode Gud, tack för det. Jag blev medveten om detta för kanske 20 år sedan. På ett speciellt sätt när en person i Kanada, eller jag vet inte. Jo, jag tror det var i Kanada. Han skrev så här. Jag var i skogen idag och jag bad för dig. Kanada, skogen. Och så sa han, jag tror att jag hade ett rätt berättelse som jag inte sätter ihop båda två, men det spelar ingen. Och så säger han, och jag har fått nytt jobb, jag har jobbat en månad och jag upplevde att mitt första tionde ska jag skicka till er. Då har vi flyttat från Jugoslavien dit han skickade. Vi flyttade till Sverige. Brevet gick till först till Jugoslavien, dagens Kroatien, där vi jobbade, kommer till Sverige. Det tog säkert minst en månad, om inte mer, innan allt detta hände. Brevet kommer den dagen då vi inte hade ett öre i vår plånbok. Jag öppnar brevet och check på $60 i brevet. Gud. Postnord, va? Hur går det där? Postnordslotteriet. Ni kanske får brevet imorgon. I alla fall. En man tusentals kilometer borta. Guds ande manar honom att be och ser skicka. Och då hindrar Gud brevet att komma tidigare än precis på den dagen när vi behöver pengar. Underbart, underbart. Okej, okay. Så står vi sidan och be. Kan jag fråga bara, hur många av er som är här ikväll gör det här som jag beskriver nu? Ni ser något sammanhang, ni ser någon människa, ni ser att det är Guds initiativ och ni står vid sidan av tysta och ber för det där. Är det några? Ska jag skrika för att ni ska våga lyfta händerna? Jo, det är många. Tack och lov för den. Okej, vi går till nästa vers. Så hon står där och tittar hur det ska gå nu med honom. Och ber säkert att Gud ska på något sätt skydda och lösa där. Okej, låt oss gå vidare. Vad som står skrivet med vidare. Det kom fram faraos dotter. Och när hon såg det Miriam, hon sa, åh käre Gud, inte hon, inte hon. Det är inte det jag har bett om. Jag har bett om beskydd, Gud. Och nu kommer hans dotter. Hon kommer att ta honom och gå till sig. Pappa, ännu en. Huvudet av och goodbye. Du vet, när vi ber, och vi ber så specifikt hur vi vill att Gud ska göra, och så gör Gud något som är lite utanför vår koncept. Och så blir vi förskräckta. Och när hon ser faraos dotter, jag är säker att hon var livrädd. Man bör inte vara någon stor psykolog här, eller hur? Och så står det skrivet att de damerna, unga damer, var med henne därför att hon skulle bada. När hon fick se korgen i vassen skickade hon dit sin slavina för att hämta den. Jag bara undrar, om du stod där, hur skulle det varit med ditt hjärta? Jag tror att mitt hjärta skulle flyga ut nästan. Jag tänkte bara, gode Gud, gode Gud, gode Gud. Inte hon. Och när hon då ser det där korgen, så ser hon till sina tjänarinnor, hämtade den. Hon öppnade den och fick syn på barnet. Det var en pojke och han grät. Hon kände medlidande med honom och sa, det är en av de hebreiska barnen. Kära far. Ja, nu vill inte jag gå för fort genom det här. Låt mig bara få säga att det är en som stod på avstånd också i en väldigt viktig tid. Vem följde Jesus på avstånd? Petrus. När Jesus skulle korsfästas och de tog honom på avstånd. Ibland utifrån fruktan, men ibland utifrån visdom. Att inte blanda sig för tidigt. Det är det här som är intressant. Att hålla sig på avstånd, manad av Guds ande, det är visdom. Vi blandar oss för tidigt många gånger i det som Gud vill göra. Vi var på Karmel för många, många år sedan. Det var en sån där profetkonferens. Vi var 153 stycken från hela världen. 153 stora fiskar. Jag har aldrig varit på en värre konferens i hela mitt liv. Aldrig. Aldrig mer kötsligt än där. Det var så fruktansvärt kaos så att vi svettades av kaoset. Kjell Sjöberg var det. Hur många av er vet vem Johannes Fasius var? Johannes Fasius. Det där han blev sjuk. Och det efter den konferensen som han ville ta livet av sig. Eller som önskade sig det. En sån förvirring var där. Vi sitter en dag och äter lunch där på Karmel-restaurangen på hotellet. Så ser vi en kille som har hästsvans. Och ni vet, när du ser någon som inte är riktigt prydlig, eller hur man ska säga, så tänker han kan inte vara en profet. Även profeterna var just konstiga. Så Saul och jag tittar på honom, han sitter ensam, och så sa vi, kom och sitt med oss. Kommer, jag glömt namnet på mannen. Jag har sällan hört en undervisning med sån uppenbarelse i Guds ord som denna man. Han var kanske 40, något sånt. Då sa han, berättade om en upplevelse, att han var missionär i Kina bland annat. Och då berättade han om en situation, då satt han satt på en restaurang. Och så plötsligt kommer ett gäng av barn, 200 tror jag han sa, barn, kommer in på restaurang. Plötsligt faller Guds ande över dem. Och när han tittar på vad som sker, så hör han Herrens röst som säger till honom, såg du det där? Ja. Gå nu till mitt folk och säg följande ord till mitt folk. Ta bort era händer från mitt verk. Hörde ni? Herren sa, säg till mitt folk. Ta bort era händer från mitt verk. Det är en läxa som vi behöver lära oss. Gud förmår utan oss. Han väljer att använda oss. Men i vissa situationer ska vi stå på avstånd och bara titta på vad han gör. Det här är långt ifrån den här upplevelsen. Men också för kanske 30 år sedan jag skulle till en bibelskola i Lettland. Johnny Slottheden, vet ni vem det är? Underbara lovsången. Vi var bekanta men inte några stora vänner. Så jag fick för mig att jag ska fråga Johnny att följa med mig till den bibelskolan. Så jag ringde till honom och sa, ska du följa med? Du måste betala din biljett och allt. Ja, jag hänger med, sa han. Då sa jag, ska undervisa. Du får undervisa lovsången och inleda möten, bibelstudier med lovsång eller med någon sång. Och så sitter vi på flyget. Vi har aldrig suttit och pratat med varandra om livet och så. Redan på flyget började vi liksom bekänna våra svagheter och synder för varandra. När vi kom till skolan där vi skulle sova första kvällen, hela kvällen gick på att bekänna synder för varandra och våra svagheter. Utan att försöka göra någon religiös ceremoni tvättade vi varandras fötter. Dagen därpå ska vi börja. Och Johnny är konstig kille. Han kan inte noter. Men när han slår en ackord, det är som att någonting öppnas. Jag har varit med honom många gånger på resor sedan dess. Han började spela, sjunga och Guds ande bara kom. Och jag tänkte inte gå och undervisa. Vad ska jag undervisa om? Vi satte oss på två stolar. Vi bad för en person, tror jag. Bara en. Det som hände därefter nästa två timmar, det kunde vi aldrig arrangera. Folk låg under borden, grät, skrattade, bad för varandra, ropade till Gud. Och när jag sitter där så tänkte jag, bara hör inom mig. Jag ser inte det Herrens röst, men jag hör inom mig bara där. När ni lever i ljuset med varandra, då gör ni utrymme för mig att handla trots alla era svagheter. Och det är det som blir upphov till mitt första bok som jag skrev. Att leva i ljuset, det är den där boken som heter Livet finns i det äkta delvis. Och jag tänkte bara, men det är det här. När vi kommer och berättar, och jag kommer och berättar här för Kalle. Ja, men du Kalle, vet du vad? Oj, 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 det sker grejer, vet du. Och Gud använder mig. Och, och då säger Kalle, ja, nu står jag här. Och då tänker min fru, om ni visste vem han är. Men om jag säger till Kalle, du, det är något jag kämpar väldigt mycket med. Och vi blir förkrossade bägge två och lever i ljuset. Det som att behagar Gud att komma och säga, okej, ni är här. Att inte säga de där stövlar ni vet. som börjar med S, K, I och vidare stövlar. Men jag, trots vad ni är, kan göra saker här. Ja, Jesus, kära Gud, hjälp oss. Okej, vi går vidare. Så hon stod där och väntade. Och när hon kände igen att det är ett hebreiskt barn, kände hon medlidande för honom. Och med honom. Och jag kan fråga er. Hur i hela världen kan denna sekulariserade, spiritismen uppfostrade kvinna, dotter till en mördare och till en härskare, till en riktigt härskare, som har blivit uppfostrad i en anda, hur kan hon plötsligt känna medlidande med ett barn som absolut betyder ingenting för dem utan är bara en störande moment? Hur? Jo, det finns bara en förklaring. Gud rörde vid hennes hjärta. Okej, nu är jag nära slutet, men jag vill berätta bara där. Det här som jag delar med er nu, som vi delar här, så det där oväntade bönesvar. Jag tror att vi behöver börja i våra kretsar räkna med det lite mer. I de här tiderna som vi lever i, så kommer Gud att röra vid hjärtan som inte tillhör frikyrkovärlden eller kyrkovärlden eller någon annan värld. Han kommer röra vid Kores, och han kommer att röra vid någon annan kung där som aldrig går i kyrkan. Som knappt vem en Gud där, och Gud kommer att säga: du, jag vill att du ska göra där och där och där för dem och dem och där. Jag blev så glad att för några år sedan, ni känner de här två bröder, evangelister som reser i vårt land här. Det var en gång någon gubbe ringde till en av dem och sa: hej, jag heter si och så, jag går aldrig i kyrka, men jag har hört om er två, att ni gör bra grejer. Jag vill skicka 50 000 kronor till det vad ni gör. De två har aldrig fått en kollekt i vissa församlingar. Och att snacka om 50 000, det är bara dröm. Men när folk som inte i systemet inte känner Guds smörjelse och Guds utvalda och smorda tjänare, då manar Gud icke troende att göra något för dem. Och det kommer att ske mer och mer. Mer och mer. Gud har resurser. Han vill bara att vi ska släppa vår stackars tro och tillit till jag vet inte vad. Han vill att vi ska ha tro som ger honom utrymme att använda vem han vill och hur han vill. Så då ser hon, när hon ser det, när hon blev berörd, då i vers, vad är det, vers 7. När nu Miriam ser vad som sker, nu börjar hon blanda sig in i. Får jag bara ge ett litet råd här som broder? Jag ber om tålamod för dig och för mig. Speciellt för oss som är ivriga. Jag ber om tålamod för oss att kunna hålla oss undan och inte blanda oss för tidigt. Gud kommer alltid att göra ett tecken till oss som kommer att, om vi är andens andeledda människor, så kommer Herren vis, nu kan du gå in. Och då när hon ser hur hon reagerar, faraos dotter, då säger hon till henne, hon säger: ska jag gå och hämta en hebreisk amma så att hon kan amma barnet och dig? Klokt kvinna denna Miriam. Hon är så klok. Hon vet att faraos dotter kommer inte att amma. Hon bevarar bröst för något annat. Så för hennes skönhet. Hon säger: jag kan skaffa en amma åt dig. Jag gör det. Och hon säger: ska jag hämta en hebreisk kvinna? För det är hebreiskt barn. Klokt. Absolut. Och lyssna vidare. Som kan amma. Faraos dotter svarade henne: jag gör det. Då gick flickan och hämtade vem? Mamma. Inte vet farao det var mamma. Inte vet faraos dotter det är mamma. Men vem kan vara bättre Amerska, eller hur säger man? Amerska. Än den som har född barnet. Och låt mig få säga nu en sak. Vi behöver, så som vi behöver barnmorskor och livskraftiga kvinnor, vi behöver människor i församlingarna som är kapabla att amma nyfödda barn. Vem kan amma? Inte den som har doktorerat på bibelskola. För att man ammar inte med huvudet. Man ammar med hjärtat. Och för att kunna amma med hjärtat så måste jag varit med om att föda något i livet. Det är det som är vårt problem idag. Vi har anställda ledare och pastorer i församlingar som har teologisk utbildning. De har såna huvud och såna hjärtan. Ni är inte alltid klart. Ja, amen, du är en av dem, va? Tack och lov. Ja, det har man sett, så det där. Men förstå mig. Jag vill inte vara kritisk och sarkastisk, men jag tyvärr har sett detta. Jag pratade här om Dan, en ung man som jag har känt och känner hans föräldrar. Han ringde, står han. Vi har inte sett på några år, och så säger han, vill du vara min mentor? Och jag gillar inte ordet mentor, ärligt sagt. Mentor är för mig på något sätt sterilt. Jag sitter i min soffa, du sitter där och jag bara talar. Jag gillar mera den där mentorskapet där vi sitter i bastun nakna båda två. Och så säger jag till dig, jag har problem i mitt äktenskap. Han säger, ja, tyvärr har jag också, men låt oss prata om det. Inte den som säger sju steg till hur det ska bli bra. Nej, har du haft problem i äktenskap? Aldrig. Då vill jag inte prata med dig. Vad ska jag prata med dig? Okej, men i alla fall, så om jag har en andlig erfarenhet av att hjälpa någon födda, då kommer jag kunna amma dem. Jag kommer kunna ge mjölk till dem och säga, men nu är du mogen för en biftek, så nu kan vi prata om lite mer och mer. Och jag sa till honom, jag behöver inte vara din mentor, men låt oss prata när du vill. Jag är öppen. Och vi behöver amma. Jag såg en broder här från Indien. Är du kvar? Där, underbart. Och han sa till mig att han blev frälst bara för några månader sedan, eller hur? Härligt, hörni, amma honom. Hur ska vi amma honom? Bjud honom på middag hem. Och du behöver inte liksom, om du serverar oxfilé till honom, det går bra med köttbullar också. Men du behöver inte liksom sticka flaggan, svenska flaggan, i köttbullen med Johannes 3:16 på den. Bara uttryck kärlek och omsorg. Och om han frågar, vad är det där i Bibeln? Jag vet inte, men Kalle vet. Så vi ringer Kalle. Ja, men förstå mig. Att amma. Okej, vi går vidare. Så hon säger, och hon tog mamma dit. Och faraos dotter sa till henne, ta med dig det här barnet, amma det åt mig, så ska jag ge dig lön för det här. Åh, jag älskar det här. Guds finansiering, det är det som vi nämnde redan. Nu jag vill bara nämna några sådana som Gud tog för att finansiera hans verk, som jag sa, kåres i Jesaja 44 där och 45. I Esras tid när de skulle bygga upp templet så var det kung Darius som finansierade allt. Allt. Från början till slut. Vad sa Gud till Abraham när han gjorde förbund med honom? Han sa, du ska veta att dina barn kommer att bli misshandlade 400 år. Men jag ska döma den nationen och de ska gå ut med stor rikedom. Ni vet, Herrens tanke med välsignelse över sitt folk är aldrig tänkt att bara för oss. Bara för oss. Aldrig. Guds tanke med välsignelse över ditt och mitt liv är alltid att vara välsignelse till någon annan. Alltid. Ja, men han kommer inte till kyrkan, så att välsigna honom. Gör som Leif Tolin gjorde, om ni känner till det namnet. Han var pastor i Citykyrkan för många år sedan med Stanley Sjöberg, och de hade som väckelse där. Och det kom både narkomaner och prostituerade och allt möjligt. Och det kom alltid en kille, varje gång när inbjudan till frälsning var given, så kom han i första raden, böjde knä och bad frälsningsbönen och gick upp och sa till Leif: kan du låna mig 100 kronor? Ja, han gav honom 100 kronor. Nästa gång samma sak, nästa gång samma sak. Det gick 5-6 gånger. Och Leif tänkte, jaha. Och då sa, sista gången, då sa killen: Leif, låna mig 100 kronor. Jag lovar dig att jag ska bli präst en dag och jag ska ge pengar tillbaka. Oj, oj, oj. Manipulation på högsta nivå. Han gav honom den gången också. De sågs inte därefter. Det gick några år. Leif Thulin skulle åka till Göteborg på en konferens. Sitter på tåget och märker att han glömde plånboken. Han går till adressen där han ska sova hos några vänner som gav lägenheten till honom att använda. Han öppnar hissen på 6:e våningen eller vad det var. Ska gå ut. Precis när han går ut ur hissen så kommer en man ut. Och säger: hej Leif. Du känner inte igen mig. Nej, det gör jag inte. Men innan du kom igår så talade Gud till mig att du ska få de här pengarna. Vem är du? Jag är den som böjde knä och bad om 100 kronor och sagt att jag ska bli präst. Idag är jag präst. Och där sa Herren att du ska få. Vad intressant. Herren sa inte till honom, swisha till honom. Utan han sa, det kommer dagen när du ser honom. Ledde precis så. När Leif inte hade plånbok så manade Gud honom och det blir underbart. Eller hur? Guds finansiering. Och nu ska jag sluta, annars börjar ni vissla här. Och det står nu skrivet, om nu ska jag måla ett annat perspektiv bara i några ord. Det skulle behöva hela helgen också. Nu har Mose vuxit upp. Han har blivit tränad i egyptisk visdom. Han har blivit en mäktig man. När han var 40 år gammal så går han ut och ser sitt folk. Han visste sin påbrå. Han visste vem han var. Han ser, ni vet vad som händer. Troligtvis vet han om profetiska ordet att de ska bli fria en dag. Men han gör det där lilla felet. Han är för tidigt. Om han visste exakt vad Gud sa till Josef, då skulle, eller till Abraham, då skulle han veta att han är 40 år för tidig. Men ni vet, ibland är vi så ivriga. Så han går, dödar Egypten, ni vet hela storyn. Och det är kaos. Han flyr Egypten och kommer i öken. 3-4 meningar och jag säger amen. Jag har hela mitt kristna liv undrat om vad gjorde Mose 40 år i Moab hos den där gubben? Mm. Han vaktade får och det var det. Men vad som pågick i Mose, det vet ingen. Bibeln säger inte mycket om det. Och jag var så nyfiken. Och precis när jag skulle avsluta skriva Födsel och Vonder, så ser jag vad dessa 40 år, vad var mening med dem. Han sätter sig vid källan, flyr sitt misslyckande. Lyssna på mig noga nu. Han flyr sitt misslyckande. Han trodde att bröderna skulle känna igen att Herren sände honom. Kanske sitter du här som upplevde samma sak. Han flyr faraos hot att döda honom. Han kommer till källan. Det där en flykting får första tillfälle att lugna sig och säga: vad är det som har hänt? När han sitter där kommer 7 flickor. Och de ska ta vatten och de här oschysta herdar hindrar dem. Mose står upp och befriar dem. Jag älskar det här versen. Ni vet, om du är kallad till befriare, så är du inte kallad att vara befriare bara i det stora, att ta helt folk ut. Du är kallad till att vara befriare i väldigt enkla situationer. Och i och med att Gud inte kan ångra sina gåvor och sina kallelser, oberoende om du är på flykt från ditt misslyckande, så fungerar gåvan i dig. Du kan vara befriare på bastu, på badet i Skellefteå eller någonstans. Kom ihåg vad jag säger. Kanske sitter du här och du känner att du har bara misslyckats. Kanske tog inte, du inte 40 år därefter. Men du tänker, det är ingen mening att jag försöker en gång till. Jo, det är mening. För Gud ångrar inte kallelser och gåvor. När de kommer hem och frågar pappa, hur kommer ni så fort hem? Ja, det är en egyptier som hjälpte oss. Men dumma är ni tjejer. Varför tog ni inte honom hem? Ni kan väl tacka grabben på något sätt. Så de hämtar honom. Han kommer till en man som heter Reguel. När jag såg vad hans namn betyder, då förstod jag meningen med 40-årig öken. Hans namn betyder bli bekant med Gud. Bli bekant med Gud. Varje morgon, varje dag, när han uttalade svärfars namn, så hör han, bli Mose, bli bekant med Gud. 40 år, ingenting annat. En dag, står det skrivet i kapitel 3, går han och vaktar Jetros får. Antingen är Jetro son till Reguel, eller är det Reguel bara bytt namn, som sker i Bibeln. Jetro betyder nu något annat. Jetro betyder, vänta, jag har skrivit här så jag ska titta för att jag tror att jag har skrivit här. Om inte så vet jag lite grann vad det betyder. Det betyder någonting så här. Hans kvarleva är utomordentlig. Vad är det som är kvarleva i Mose liv nu? Vad är utomordentligt i Mose liv nu efter 40 år? Vet ni vad som är utomordentligt? Han har blivit tömd på allt egyptiskt. På alla egna idéer. På alla koncept som han har lärt sig på faraos. Där kungarikets headquarters. Och en dag står det skrivet, vaktade han Jetros får och han kom till Horeb. Horeb betyder slöseri. Om jag vågar säga att någonting är profetiskt i det som vi delade där, detta är. Det här vägen som Mose gick från Egypten till punkten när han skulle tillbaka till Egypten, det är den vägen församlingen måste gå igenom. Vi måste komma till Horeb. Vi måste förstå. Missuppfatta mig om ni vill, men jag hoppas att ni inte gör det. Vi måste komma till den insikten där vi ser att vi slösar krafter, vi slösar pengar på saker som inte bidrar väldigt mycket till Guds arbete. Underbart att ha den här kyrkan, underbart. Men det är kanske inte lika underbart när någon renoverar sin gamla kyrkbyggnaden för 150 miljoner kronor. Sa Jesus gå och renovera gamla kyrkor? Eller sa han gå bota sjuka, res upp döda, mata fattiga? Vi måste komma till insikt att vår kraft kan leda oss bara till en situation. Det är kapitulation. Det är därför Gud leder honom till Horeb. Det står skrivet, han kom till slutet av öken och där var Horeb. Det finns slut till öken i mitt liv, i ditt liv också. Det skulle vara jättekul, men nu är jag frestad. Fråga, är det någon som känner igen sig? Men jag lämnar det. Jag vet var jag är. Jag har precis kommit till Horeb. Vad händer där? Plötsligt ser han brinnande buske. Och busken blir inte utbränd. Gud, vad är det du vill säga? Jag ser inte texten ser det, men det är min reflektion. Det är som att Herren vill säga till honom, Mose, nu har du kommit och förstått att du har slösat din kraft med ditt försök och dina försök. Du har ingen mera kraft som behövs. Du är tom. Nu ska jag tända. Du är utbränd, Mose. Hur många utbrända pastorer finns i vårt land? Hur många som helst. Och då säger Herren, nu ska jag tända en buske. Det är öken. Den där busken borde vara utbränd på 10 sekunder. Men den blir inte utbränd. Varför? Därför Mose. När min eld brinner i dig, då blir du inte utbränd. När den mänskliga entusiasmen brinner, då blir både pastor och församlingen utbrända. Herre, vi tackar dig. För att du i din visdom låter saker ske i våra liv som vi upplever det leder oss till katastrof. Men du vakar över all detta. I din kärlek, i din lojalitet till det som du har sagt att du ska göra. I din lojalitet till dem som du har kallat. Så vakar du över oss i våra liv och du ser när vi verkligen ställer till. Och vi känner att nu har jag blivit diskvalificerad. Då kommer du och ser. Mose har sett mitt folks möda. Jag hör att de ropar till mig. Nu Mose vill jag sända dig. Nu är du mogen. Israels kraft har kommit till botten där i Egypten. Amoréernas synd har kommit till sitt fullt mått. Mose, du har också kommit till ditt fulla mått av kraftlöshet. Gå nu, Mose. Och jag ska vara med dig. Hjälp oss, Herre. Hjälp oss, Herre.